Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Corona. Hur jobbar man med en pandemi runt hörnet?
Ett virus som sprids, det drabbar förstås mest de som är sjuka av det, men med oro, restriktioner, spekulationer, åtgärder och ja, då påverkas också samhället och därmed organisationer och deras verksamheter och förstås människorna som jobbar där. Idag ska vi prata om vad man behöver tänka på ur ett arbetsplatsperspektiv vid en pandemi.
Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre, mår många av oss bara sämre.
Så kan det inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, då sprider det sig även ofta till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Oxigroup AB.
Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka, särskilt för dig som är chef, ledare, jobbar med HR och förstås för dig som är medarbetare. Det känns viktigt, intressant, kanske inte roligt direkt att prata om coronaviruset, men innan vi gör det ska vi prata om ett väldigt spännande samarbete som vi är stolta över.
Ja, det känns fantastiskt. 2017 så var jag på Nordic Business Forum i Stockholm. Och det eventet, det bet sig fast i mig. Jag kan fortfarande så här känna det i kroppen. Det var häftigare än Mello. Och det var så otroligt proffsigt. Och det var väldigt intressant och fantastiska talare. Jag hittade Seth Godin som är en av mina gurus 2017. Men förra året så var till exempel Simon Sinek här. Och det är han som är väldigt känd för sitt Start With Why?
Mm. Nordic Business Forum är grundat i Finland och har drivits över 10 år i Helsingfors, nu även i Stockholm och Oslo. Och de har totalt över 10 000 deltagare. I år går eventet i Stockholm den 21 september på Stockholmsmässan. Och vi, Health for Wealth, är en av eventets mediepartner.
Ja, det känns fantastiskt. Och vi har, vilket jag är glad för, vi har inte satt i sten hur det här samarbetet kommer vara. Men det kommer handla om att vi kommer att lyfta eventet. Och framförallt alltså lyfta talarna och det de säger här i podden. Och vi kommer vara på eventet och få möjlighet att
prata med så många intressanta människor som det bara är möjligt.
Ja,
precis. För er skull förstås.
Ja, och jag kan verkligen rekommendera att ta sig till det här. Det är ett event utöver det vanliga. Och vi rekommenderar starkt att ni går in på Nordic Business Forums hemsida idag. Och läser runt. Och som med de flesta event så blir det ju dyrare ju närmare eventet man kommer. Så det kan vara värt att säkra sin plats redan idag. Och så hoppas vi att vi kommer få träffa er den 21 september i Stockholm. Och som sagt, vi kommer tillbaka till det här. Känns super, superkul. Ser verkligen fram emot det.
Mm. Och nu till något helt annat.
Ja, herregud, vilken övergång det här blir. Ja, men det nya coronaviruset, det upptäcktes i början av januari 2020. Då ett 20-tal människor i staden Wuhan hade insjuknat i en mystisk lungsjukdom. Och ja, sen dess har det här viruset spridit sig över hela världen. Och när vi spelar in så är det över 100 000 som är smittade, varav över 250 i Sverige. Det är rätt nu.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att vara noga med hygien. Jag har till exempel lagt mig till med en ny vana att sjunga Ja man leva med det. Att tvätta händerna är säkert fler som gör samma sak.
Nudging. Uh-huh.
Ja, och så det här att man inte ska peta sig i ansiktet är svårt. Och att vara hemma om man får symptom, eller hur? Och så ska man ringa ett nummer som är 113-13 om man har liksom ordningsfrågor om hur det här funkar. Och man ska ringa 1177 om man själv har symptom och inte springa in på närmaste vårdcentral.
Precis, och det är ju bra råd till individen, men på en arbetsplats så behöver vi tänka ett lite större perspektiv. Och jag är så glad att vi har med oss Kristina Elliot, du är vd på Rehappen och ni specialiserar er på stöd och tjänster till chef och HR kring sjukfrånvaro. Du har en alltså lång erfarenhet av HR-arbete från olika typer av organisationer och det känns som att du jobbar väldigt mycket, inte med coronaviruset men med att hantera och informera och utbilda kring det just nu.
Ja, det hjälper arbetsgivare.
Ja. Känner du igen det som sker nu från någonting tidigare i ditt arbetsliv?
Nej, jag tycker det var länge sedan. Jag har inte varit med om en sån här samhällssmitta så spridd som den här corona. Jag tror många av oss inte. Jag pratade med min pappa, han sa men det var ju polio sist liksom, 53.
Oj, ja, det tar
så att man ser vad vaccinet gör för oss människor. Vi saknar vaccin för den här.
Vi inledde med lite siffror på hur många som är smittade idag i världen och Sverige. Men hur ser det ut för verksamheter i Sverige idag? Hur skulle du säga att organisationer och företag påverkas av coronaviruset?
Ja, men det påverkas ju jättemycket. Jag träffade en vd senast igår. De hade ställt in alla sina konferenser. De ställer in resor. Man sätter restriktioner på och ser över sina verksamheter kompetensmässigt också. Vilka får inte bli sjuka samtidigt?
Att det kan vara affärskritiskt att vissa är igång, så att säga.
Ja, så det är liksom både riskanalys utifrån affärsdelen, men sen också arbetsmiljöriskanalysen, det är två skilda saker. Folk blandar ihop de här två lite grann.
Vill du beskriva de två, de olika?
En arbetsmiljöriskanalys som har koppling till smitta, den är ju specifik just genom att man måste logga medarbetare, man måste skydda medarbetare från smitta. Och det är ju en speciell AFS 2018:4.
Och AFS står för?
Det är så här arbetsföreskrift. Arbetsmiljöföreskrift.
Och den gäller alla?
Den gäller alla verksamheter. Och jag tror de som är inom vården, de är ju mest vana vid den här. Jag jobbar ju själv på lungavdelningen. Vi hade ju tuberkulos på avdelningen. Då kickade det där igång på en gång. Men inom industrin, vi är inte alls vana vid smittskydd. Det ligger väldigt långt borta.
Ja, det är rutiner som inte riktigt sitter, för man har inte behövt fundera på sånt tidigare. Medan inom vården så finns det en högre kunskap, medvetenhet och beredskap.
Ja, de jobbar ju med det. Det är ju professionella. Ja. De är utbildade för det.
Ja. Och så det andra perspektivet. Och så det var verksamhetsperspektivet. Var det du sa innan?
Ja, det vet jag inte.
Nej, det var två perspektiv.
Pratar om kontinuitetsplaner och sånt där. Sådana som jobbar med säkerhet. De blandar ihop den här arbetsmiljöriskanalysen med den här kontinuitetsplanen.
Men är det inte så här då, att det handlar om att skydda affären och verksamheten å ena sidan och medarbetarna å andra?
Ja.
Och de de hamnar i konflikt ibland, säkert.
Ja, det gör de ju, absolut.
Nej, men för att om man då ställer in konferenser och man kanske hindrar människor att komma till arbetsplatsen, då är det också saker man inte kan göra. Så jag antar att man behöver väga dem där på något sätt.
Ja, och det är jätteviktigt att man som högsta ledning, för jag har ju varit i ett kinesiskt bolag nu sista tiden och vi har ju levt med det här väldigt länge, och i början när de hamnade i corona, då vill ju de också, det är en slags förnekelse i första fasen, där man tycker att det här är inte så farligt, måste jag vara hemma, måste jag sitta hemma, så... Om inte högsta chefen sitter hemma i 2 veckor när den kommer tillbaka från Wuhan eller från Kina, då blir det ju väldigt svårt att motivera resten. Så att det är väldigt viktigt att leda med exempel också. Men sen har alla företag har ju satt sin riskanalys vid det här laget, och den uppdateras ju hela tiden. Och i början kanske man har restriktioner, man sätter igång och sätter upp affischer med hygieninstruktioner och sådär. Men nu är det ju, många sitter ju hemma nu helt och hållet som inte behöver gå till jobbet av säkerhetsskäl.
Och pratar du om svenska bolag nu eller internationella?
Globala bolag, de kör ju samma över hela, för man känner ju av väldigt tidigt. Många sitter ju i de här krismötena både morgon och kanske kväll. Och då går de ju igenom varje landsdel och då kan man ju se liksom att ja, men det börjar med 20, sen är det 200, sen är det liksom 1000. Så att man blir ju mycket mer i det här flödet av information när man sitter i en global miljö.
Men får jag fråga dig, du är vd på Rehappen eller Rehappen?
Ja, Rehappen. Det handlar om återkommande sjukfrånvaro. Det var så vi började, så vi hade ju ingen aning om det här corona. Det vi jobbar med, det är ju att hjälpa företag att få en bra kontroll på sin sjukfrånvaro. Och då tycker vi att man ska börja med den här återkommande korttidssjukfrånvaron. För kan man komma in med tidiga signaler, eller när tidiga signaler syns, så kan man hjälpa medarbetare på ett mycket bättre sätt. Och den är trasig. Hela sjukfrånvaroprocessen idag tycker jag är trasig i samhället. Både från Försäkringskassans sida och i företag. För människor glöms bort, helt enkelt. Och vi har byggt ett system där man lätt och tydligt kan hjälpa chefen att, men här har du dina återkommande sjuka, här börjar du anteckna, här kan du fästa läkarintyg och rehabplaner, och så här ser liksom utvecklingen ut. Så att vi hjälper ledningen att följa hur vi blir bättre. Inte den här procentsiffran som alla pratar om, 4% eller 6% eller vad det kan vara.
Så att se det mer som en process än en siffra då, helt enkelt?
Ja, en förbättringsprocess, inte bara en process. För vi är bra på att mäta och skapa policies och rutiner, men de ska ju jobbas med. Det görs inte överallt idag.
Funka.
Men vad är din bakgrund? För nu sa du alldeles nyss att du har jobbat med ett stort kinesiskt bolag, och så nämnde du att du har jobbat inom vården, eller? Du sa,
jag har jobbat i alla branscher. Jag har liksom förhandlat med Gruvtolvan, och jag har jobbat i spelbolag, jag har jobbat med GE i industrin, och jag har varit i makaronifabrik. Jag hade 10 år som managementkonsult först, och sen jobbade jag 3 år inom bank med ledarutveckling. Och sen har jag jobbat inom HR sen 2005 då, som HR-chef och HR-expert. Så att jag har sån här baklänges karriär, kan man säga. Jag började med liksom Volvos koncernledning och titta. Och sen nu sitter jag med den sjuka, lite alkoholpåverkade gubben på lagret. Liksom. Hörru du, dags att ta sig till jobbet liksom, eller ta tag i sitt liv. Ja, det är intressant. Jag tycker det är kul att jobba med nya saker. Och sjukfrånvaron är ju en del som jag tycker idag inte fungerar så bra.
Nej, det är fler som håller med. Jag tänker att det här är ju verkligen nytt ändå. Även fast du känns som att när det här coronaviruset uppdagades, så var du igång och jobbade med det ganska tidigt i med det här kinesiska bolaget. Men vad är skillnaden mellan det här covid-19, som det heter då, och en vanlig sjukfrånvaro, om man tittar liksom lagmässigt? Vad är det som gäller?
Det som gäller lagmässigt, när du är sjuk som vanligt, då ringer du till din chef och den sjukanmäler dig. När du är sjuk i corona, då behöver du loggas i bolagets gemensamma lista. Namn, personnummer, var du var någonstans, har du blivit utsatt för den här smittan på jobbet. Och sen måste man spåra. Vilka andra i vår verksamhet kan ha blivit drabbade av corona tack vare att den här medarbetaren. Och det är lite därför jag tror man har de här 2-veckorsreglerna, för det är ett riktigt, riktigt jobb att sätta igång och spåra. Så då är det enklare att ha dem som eventuellt kan vara hemma istället.
Vem åker på de här arbetsuppgifterna? För det är ingenting
HR. HR och cheferna. Och jag tror att mycket, precis som mycket sjukfrånvaro, så är det väldigt mycket manuell hantering. Och det är därför vi har byggt ett system för det. För att det blir ju, man lägger ner så mycket tid på att bara hålla på och administrera. Istället för att jobba med samtal eller jobba med frågan. Och sen tycker jag också det man ska tänka på som arbetsgivare som man glömmer. Det är ju det här medmänskliga. Man blir väldigt rationell. Och plötsligt så får någon inte komma till jobbet. Det känns i kroppen när man inte är välkommen. Det känns när man har smittat andra, eventuellt smittat andra.
Och ovanpå det naturligtvis oro om man har ett farligt virus som vi vet väldigt lite om.
Ja, och oron är ju en del som man också behöver stoppa in i den här riskanalysen. Oron är en stor del av det hela. Och det man hjälper sina medarbetare just runt oron, det är ju kommunikation. Att få pysa tillsammans och täta kommunikationsinsatser.
Hur kan man göra det då när några sitter hemma och kanske känner att man kanske till och med skäms, som du säger, för att man har råkat smitta någon annan, ovetande förstås. Och när man så här Skype-samtal för att få prata med varandra, eller hur gör man?
Ja, men jag tror idag har vi mycket Skype. Vi som har jobbat globalt i många, många år, vi är vana vid att träffas digitalt. Så att det blir ju samma i princip. Men jag tror att det är viktigt också att tänka på hur man säger saker. Och det går på all sjukfrånvaro. Att man har respekt för att varje individ har sin berättelse och sin situation. Det är jätteviktigt.
Och vad tänker du då? Är det lätt att man lägger ord i munnen på folk? Eller?
Nej, men man kan ju raljera om sjukfrånvara, hur smart var det? Eller liksom sådana där saker. Mm. Det kan sättas i människor. Så att man behöver tänka på hur man uttrycker sig också.
Men i det här fallet kan det ju vara då att man är tvingad att vara hemma därför att man har varit på resa till Alperna i Italien till exempel.
Mm.
Och vad är det man behöver tänka på kring kommunikation då? Kan det vara, man informerar om att nu har vi x antal medarbetare som håller sig hemma för att de har varit i ett visst område eller för att de är smittade. Hur mycket ska man berätta?
Nej, men det som är skillnaden tycker jag, det är ju det här med sekretess när man är företag. Man jobbar inte riktigt på samma sätt, för folk delar själva med välvilja liksom, att jag har varit där och där. Och till exempel idag ska jag till en kund i Östergötland, då får jag ett meddelande innan att jag måste uppge var jag har varit någonstans.
Mm.
Jag får inte ha varit i närheten av någon som har varit smittad, för då får jag inte komma in. Och det här är ju en liksom, viktig fabrik, för de producerar massa mat. Och där, maskineriet måste ju funka liksom. Så att jag tror man frågar, men visst, jag har ju rätt att vägra svara så. Mm. Och det tycker jag är skillnad när man ringer i början då, när jag ringde till Folkhälsomyndigheten. De var ju väldigt inne i det här att ja, men vi kan inte utifrån lagar tvinga folk att vara hemma. Men det vi gjorde efter samråd med Amega och så, det var ju att använda oss av den här att leda och fördela arbetet. Och då förhandlar vi bara med facket enligt MBL 11. Och sen kommer tillsammans med skyddsombud och fack, och så kommer man överens om att ja, men vi gör den här riskbedömningen. Det här är den åtgärden som vi ser ger en stor effekt. Och därför skickar man hem folk som har kommit från de här drabbade områdena.
Vilka är det som gör det här jobbet du pratar om nu? Är det en vanlig organisationsledningsgrupp eller...
Alla företag har ju ett huvudskyddsombud, och det är ganska kort tid innan alla huvudskyddsombud kom och knackade på HR, eller tvärtom att HR knackade på skyddsombudet och sa att nu måste vi göra någonting. Och då sätter man sig ner, och de flesta bolag har ju också en skyddskommitté. Och skyddskommittén kan ju då bli kristeamet, om man säger, som följer ett förlopp kring någonting som har med att skydda medarbetare och medarbetares arbetsmiljö. Ibland är det ledningsgruppen, men vissa bolag har ju skapat en egen team, ett eget kristeam vid sidan av. För att det tar ju väldigt mycket tid för en ledningsgrupp att bara fokusera på det här.
Så i riktigt stora bolag har man säkert en ansenlig mängd människor som bara bevakar det här nu?
Svar ja. Mm. Och sen så pratar vi mycket med varandra också. Det är också väldigt svenskt. Jag vet inte om det fungerar så i andra länder, men i Sverige där... Det går väldigt, väldigt snabbt att man chitchattar emellan. Man ringer Volvo, man ringer ICA, hur är ni? Och så har vi vår arbetsgivarorganisation, och så ringer man runt i facket ett varv. Vad tycker ni? Ja, men då är det liksom alla arbetsgivare, alla arbetsrättsexperter, alla samlas. Och sen så kommer man fram till ett ja, men så här måste vi förhålla oss.
Mm.
Så det går ganska snabbt att kalibrera liksom ihop det.
Nu kommer vi släppa det avsnittet ganska kort efter att vi spelar in. Mm. Så det kommer fortfarande vara högaktuellt.
Mm.
Jag skulle kunna tänka mig att nästan alla organisationer har gjort något. Men finns det någon checklista på vad man inte får missa? Jag tänker om man är sådär ganska få. Du vet, när man inte är flera tusen, man är inte flera hundra. Man kanske är 8 kompisar som startar en verksamhet eller 20. Vad är det man inte får missa och göra? Som om man inte har gjort det så får man göra det nu.
Nej, men det är ju att göra den här riskanalysen enligt SAM. Så här, och det handlar ju om att dels titta på vilka risker har vi. Och sen också att starta delar som handlar om att förebygga och lindra de här riskerna. Och sen sätta ett namn på ansvarig. För att har man inget namn på ansvarig så blir det liksom inte följt. Och sen när man ska återrapportera till gruppen igen. Och sen så är det viktigt att man följer upp och kommunicerar också hela tiden. Så det finns ju ett sånt jättebra hjul som man kan titta på Arbetsmiljöverkets hemsida.
Ja, det du beskriver, det är ju samma metodik, det vanliga SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete. Men jag tänker att vi har inte varit med om det här tidigare, och att jag tänker ändå att det krävs en viss kompetens att göra den här riskbedömningen. Jag känner att jag skulle tycka att det var svårt att även om jag skulle ha gått en skyddsombudsutbildning eller liksom så skulle jag ha svårt att göra bedömningen på vad som gäller. Tycker du att det finns tillräckligt? Jag tänker, då får man ju hämta information från Folkhälsomyndigheten. Mm. Men jag hörde också att du beskrev att man kan ju ringa runt till andra i samma bransch. Och hur har ni gjort så? Men finns det tillräckligt med kompetens för att göra det här, tycker du?
Ja, men för att hantera corona tror jag inte någon kan säga att ja, men jag har tillräckligt kompetens. Nej. För det här. Mm. Men det man kan göra, det som är skillnad, det är ju den här att man förstår att den här är en annorlunda sjukfrånvaro än den vanliga.
Mm.
Dels ska du ju logga i 10 år, ska du logga dina medarbetare, eller 40 år.
Och vad är det man loggar då? Ja. Och vad är det man loggar då?
Därför att det är en samhällsfarlig smitta.
Mm.
Och det kickar igång speciella regler kopplat till det.
Okay. Och idag vet vi inte hur länge man bär den här smittan och så. Men, ja,
sen om man blir, ja, men det är för att man blir skadad av den.
Aha, så det är inte bara, det har inte med smittspridning att göra då, utan det har med...
Nej, men det är arbetsskydd. Det, ja. det kan klassas som en som arbetsskada.
Mm.
Mm.
Men det här...
Och det har inte folk har inte koll på. Arbetsmiljöarbetet i de flesta företag skulle kunna ske på ett mycket, mycket bättre sätt.
Mm.
På de flesta ställen.
Jag tänker vi kommer in lite på, du var inne på med krishantering och kommunikation, och att det är inte läge för högsta ledningen att strunta i rekommendationerna och komma till jobbet, för då sätter det lite så här som kultur, det sätter sig som en, ja, sätter tonen för det. Men vad är viktigt att tänka på just när det gäller, för det blir ju en typ av kris oavsett hur stor man upplever den, det är ju också individuellt hur orolig man blir. Vad är viktigt att tänka på där som organisation?
Men jag tror att det är viktigt att tänka på att man ska vara konstruktiv. Och att man har lite så här sisu, som de säger i Finland. Men lite, vi ska klara det här. Vi kommer klara det här tillsammans. Och sen inte förneka en risk. Det i sig är en risk, att man förnekar en risk.
Och du beskrev det som att det är så vi liksom kollektivt gör först.
Ja. Nej, det ser man ju. Kineserna säger, men Swedish government is doing exactly the same as the Chinese. Och nu ser vi i USA, det är full kampanj i USA. De träffas, de är tajta, de står och hejar. De har ju inte vaknat till i USA ännu.
Så du menar att den första fasen, och kanske speciellt när någonting nytt inträffar som är okänt och vi inte vet riktigt liksom, innebörden och effekten av... Mm. Så är det mänskligt då att vi förnekar, spelar ner och så vidare. Och sen så kommer insikten sakta krypande.
Ja, men man blir arg däremellan. Ni vet den här vanliga förändringskurvan. Mm. Då blir man först förnekelse och sen så blir man frustrerad. Sen blir man jävligt förbannad. Man kan rikta den här ilskan mot någon specifik person, ledning, ansvarslös person. Och sen så inser man, det hjälper ju inte, utan vi måste börja jobba med frågan. Så att den hänger ju i alla... former av förändringar och kriser, kriskurvan.
Den kan vara lite bra att vara beredd på då, speciellt om man har en ledande position, att det kommer ilska och kritik, befogad, inte befogad. Och här är det ju svårt förstås, för jag tänker att när ingen vet exakt, Folkhälsomyndigheten kanske förändras över tid för att det kommer ny information.
Ja.
Och samtidigt som du säger så ringer man till andra stora bolag, hur gör ni? Det är ju som vi brukar prata om. Det är väldigt populärt att prata om förändring och sådär och osäkerhet. Ja, men det här är ju ett utomordentligt exempel på det.
Ja, gud ja. Det här är ju jättestort. Och jag tror det blir framförallt väldigt märkligt när vuxna får sms när man är ute och reser med jättestor säkerhet. Medan barn har ju generellt sett en mycket mindre säker arbetsmiljö. Både när de idrottar och när de är i skolan. Det vet vi ju från tidigare. Och det blir ju än mer ett exempel på det.
Att det är stor skillnad på skolor och arbetsplatser.
Ja, hur man skattar ett barn. De skattas ju inte som medarbetare. De har inga fackliga organisationer, de har inga skyddsombud. De är liksom, man jobbar på ett helt annorlunda sätt i skolvärlden mot vad man gör i företag.
Men om man förenklar, så det finns ju de som tycker att man tidigt bara skulle ha sagt till i stort sett alla människor, håller hemma, vi stänger samhället. Och då säger andra att ja, men om alla håller sig hemma, då kommer vi ha mindre koll på smittvägar och sådär. Det har jag i alla fall hört någon sådär, från Folkhälsomyndigheten som säger. Och det vill återigen den här, jag ska säga, en konflikt mellan det som vi som individ kan uppleva som, men det här vore väl enkelt att göra.
Mm, mm.
Men då ser man som kanske myndighetsperson andra saker och hur oro kan... Mm. Alltså en oro som sprider sig i samhället kan också skapa faktiskt farliga effekter.
Verkligen, och det där är ju inte alls mitt kompetensområde, inte det minsta.
Nej, men vi kan ändå resonera.
Ja, men till exempel min farsa, han är ju läkare, så jag sa, ja, men du får hålla dig hemma. Han bara, jaha, ja, då får jag nog bestämma mig redan nu, för i så fall måste jag hålla mig hemma ända till hösten. Och det är jag inte säker på att jag vill.
Nej, precis.
Men sen så ändras det, så ringde jag häromdagen. Nej, men nu är jag nog bunkrat lite i alla fall.
Ja. Men det är, jag tycker det där är intressant, för nu får man väl ändå säga så här, att det här viruset verkar ha då en relativt låg dödlighet. Alltså, är man äldre ska man vara väldigt försiktig. Mm. Men det verkar ju inte som vi som inte är pensionärer till exempel behöver vara så rädda för i alla fall dö. Mm. Men tänk om det skulle komma ett sånt virus. Och så tänker jag så här, okej, vi stänger ner samhället. Det kanske vi klarar ett tag. Mm. Om vi har gjort det som står i den här när krisen kommer och har några konserver hemma. Och vattentillgång och sådär. Men de som jobbar i sjukvården och de som jobbar i brandförsvar. Det finns för säkert några branscher till. De kan ju inte bara säga nej. Och det är väl intressant att fundera på. Då måste man ju utsätta sig för en högre risk.
Mm. Ja, men då, där blir ju utbildning jätteviktig, och den står ju också i den här SAM, i att man måste utbilda hela tiden i hur man ska ha skyddsutrustning och så. Mm. Men det är väldigt intressant det du säger, att just det här synsättet, ja men äldre, då spelar det ingen roll, eller så här. Och det är klart att man kan ju inte se på människor på olika sätt så, men det kommer ju bli väldigt svårt att själv att få vårdplatser. Det kommer ju bli fullt alltså på sjukhusen. Det ser man ju på andra ställen.
Mm.
Och sen är det ju så att vissa har man synen att ja, men vi ska alltid skydda människorna. Då blir det ju väldigt lätt att förstå att ja, men det här, vi måste ta det på allvar.
Mm.
Men jag är för outbildad i liksom var någonstans gränsen går. Liksom. För min kompetens är inom hur företag ska jobba med frågan.
Mm.
Och där behöver man ju se de kritiska funktionerna. Att man verkligen säkerställer att man har kompetenser som kan sköta vissa delar. Och det ska man ju alltid tänka på, men det blir extra viktigt när man ser att om alla de här sitter i samma bil på väg till jobbet. Man brukar till och med förbjuda sånt. Jag vet att jag jobbar med fabrik i Uppsala, då var det så här, men gud, den här bilen, de får inte åka i samma bil, för de kan just de här, då stannar hela produktionen.
Mm.
Så att det är ju samma tänk som man alltid har, att man ska bredda kompetens så att fler kan hitta till nycklarna och kunna processer och sådana saker.
Jag tänker det blir ju verkligen den här balansen mellan att hur slå på den stora trumman och med det också förmodligen alltså elda upp mer oro, för det gör det ju också. Och där blir ju den här kommunikationen så otroligt viktig att vi tar det här på största allvar. Vi tar i lite mer än vad vi nästan ser är nödvändigt, men det är för att skydda, och vi, alltså både ekonomiskt och med omtanke om människan, så tjänar vi ju på det. Men det är ju den här fina balansen. Jag tänker både man liksom lyssnar på Folkhälsomyndighetens uttalande att de måste ju väga sina ord liksom väldigt försiktigt, för att det, vi vill ju inte ha rädda människor i samhället heller, för våra hjärnor funkar inte speciellt bra om vi går omkring och är rädda hela tiden. Vi behöver ju vara nyktra och logiska och tänka och uppmärksamma, för då har vi ju större chans att faktiskt hantera den här smittspridningen om vi klarar av att vara i vår lite modernare hjärna. Men det är en jättesvår balans där.
Ja, för det här med oro kan ju låta som att ja, någon behöver en klapp på axeln. Men då kan ju det leda till att väldigt många börjar hamstra mat faktiskt tar slut, att börser rasar, vad det nu innebär, att faktiskt kapital försvinner för verksamheter som då inte kan fortsätta att göra saker, slutar leverera saker och så vidare.
Ja, men vi kommer få uppsägningar på sikt. Det kommer ju bli redundancies, vad det lider ju, om inte man liksom kan hindra det här. Mm. Jag tror att det är ett sätt som jag tycker är bra att förhålla sig till hur det kommer bli sen. Mm. Det är ju att jobba med scenarier. Att man har 10 alternativa framtider. En som är worst case och en som är liksom best case. Och sen allting däremellan.
Mm.
För då är man ju lite förberedd. Och då kan man se worst case. Vad måste vi göra då?
Ja.
Och mellan caset, vad gör vi då?
Mm.
Och sen titta på, men finns det åtgärder under worst case som vi faktiskt redan kan jobba med nu? För att förhindra att vi hamnar i worst case.
Mm.
Och där tror jag att man, det här med tillit, om någon säger hela tiden att det är no trouble, no trouble, big trouble brukar man säga, att det betyder att om inga problem, då är det stora problem.
Ja,
för att man känner att det döljs någonting under. Så när man har jobbat, jag har jobbat lite i sjukhus, så brukar man fråga, om det är på individnivå, så frågar man patienten, vad vill du veta? Och vissa vill inte veta, men det är fine. Men om man tittar på nästa person, jag vill ha en ärlig, jag vill veta, jag vill vara involverad i min hälsa.
Mm.
Och då vill man ju höra alla olika scenarier, så att man inte känner sig lurad efter ett tag, att alla andra vet men inte jag.
Mm.
Så jag tror att det är viktigt med ärlighet också för att man ska ha förtroende.
Men just det där med att jobba med scenarier, jag gillar ju det här begreppet adaptiv. Det är ju lite att
men
ponera att det här händer. Hur skulle vi hantera det? Och det behöver inte vara att man... man försöker, om man skulle då jobba med det som en session tillsammans i ledningsgruppen, att alltså det här kan vi göra nytta av på massa andra sätt, att vi får vara lite kreativa nu, det behöver inte vara att vi målar FN på väggen, utan så här, liksom investera den tiden, att vi är ganska rustade för allt möjligt. Det kan ju vara något annat som sker sen, det är inte en pandemi eller någonting annat, men vi har faktiskt tänkt ut att vi kan driva verksamheten utifrån worst case och best case och sådär, så att ja, det är ett lite mer liksom positivt sätt att hantera det.
Så. Ja, så kanske man kan hitta alternativ till hur kan man få fram de här sakerna på annat sätt. Att man hittar andra vägar. Om så att man har slut på vissa reservdelar eller att det är slut på det här och det här. Då kanske man vänder om sin produktion och gör på ett annorlunda sätt ett tag. Eller det finns ju, vad är det, nöden är
uppfinningens
moder. Jag tror att man hittar kanske lösningar. Och ju fler som är i ett samma rum när man ska spåna fram lösningar, ju fler bra lösningar får man ju. Så att det är bra, tror jag, att ha ganska öppet också kring de här krishanteringen, att alla känner sig involverade, så att det inte blir det här jag vet inte om vi har någon riskanalys eller om vi har någon krishantering. Nej. Ingen aning.
Kan det komma någon mail häromdagen? Om man är ledare i någon form, som många av våra lyssnare är, att man då faktiskt berättar för medarbetarna vad det är ledningen och speciella kriskommittéer gör.
Absolut, och det görs ju. Det skickas ju ut i mejl. Vissa bolag skickar ut nästan varannan dag rekommendationer och fattade beslut och så här. Det tror jag är jätteviktigt, för det ger också en trygghet i att någon jobbar med frågan.
Ja, den tryggheten.
Då släpper trycket lite här. Och det kanske kan finnas också delar i de här mejlen där det står att ni är viktiga. Ni är en del av det här. Tänk på. Och så här.
Ja. Kommunikation, information, det skapar ju trygghet. Och just att känna att jag kanske sitter med arbetsuppgifter som inte påverkas just nu, jag ska bara jobba på, men det är klart att mina tankar fladdrar kring det här, och då känna tillit och trygghet att vi jobbar faktiskt bra med det här. Och jag tänker, nu vet vi inte vad som kommer hända, men jag tänker, det var ett exempel bara som jag hörde i en annan podd, att som inte hade med det här att göra, men det hände någonting i London, det här känner jag igen själv, tyvärr så här hemska saker som har hänt där, så man har inte kunnat ta sig hem från jobbet, tänker på 11 september när jag bodde där 2001. Och då var det människor som var tvungna att hitta nya sätt att ta sig hem, och när de väl hade gjort det så slutade det med att de gick faktiskt inte tillbaka till det gamla sättet, för det nya var bättre. Det var tvingat fram av en hemsk händelse, men man hittade nya sätt att göra saker. Och jag tänker att det är någonting som sker nu också. Det pratas ju mycket om de här minskade koldioxidutsläppen över Kina. Det är ju inte jättekul att de beror på det här. Men vi behöver vara kreativa, och jag tänker att många av de lösningar som vi tvingas ta nu kan ju vara sånt som vi faktiskt upptäcker att det här var bättre. Men vi hade aldrig behövt göra det här om inte det här hade hänt. Och nu hoppas jag ju, liksom, när det här avsnittet ligger kvar, att det inte blir liksom så illa som det skulle kunna bli, utan att vi har tvingats till att liksom göra saker annorlunda som också kan bli bättre långsiktigt. Men vi vet inte just nu.
Nej, och jag tror medmänsklighet är ju jätteviktig framåt. Inte den här avhumaniseringsvågen som vi sköljs över, utan att man... Att man är medmänsklig. Det spelar ingen roll om det är någon i Kina eller Sverige eller barnens klass som har en sjukdom, utan att det är liksom ett virus är ett virus, det drabbar alla. Men det är också en sån här, den har ju flyttat lite på sig, den här synen på det. Och det är klart att man måste utveckla sin medmänsklighet, tror jag, i framtiden. Det är jätteviktigt.
Och den är svår, för man blir ju, när man blir rädd så är man ju, då är det ju du, vi och dem. Alltså man hamnar lätt i det, och det är ju jätteviktigt att förstå att det är så vi funkar, och att det är vår reptilhjärna som slår till, och det behöver vi ju stämma i bäcken för och ha kunskap om. Jag tänker det finns så mycket kompetens inom just HR som förstår människor väldigt bra, och det är som profession. Så. Så
att. Och beteendeförändringar är ju jättesvåra, det är bara det här hur vi hälsar på nya sätt. Det tar emot varje gång att inte ta i hand nu till exempel. Men om alla bestämmer sig för att vi vet att corona... Vi har ju corona i Sverige, det är ganska spritt nu. Och det smittar från svensk till svensk, det vet vi ju. Och i alla lägen med smitta, då kanske det är läge att börja ändra sitt beteende. Men det är mycket, mycket lättare om alla gör det samtidigt. Ja. Det vet vi med beteendeförändringar.
Ja, och så måste någon visa hur man gör. När vi såg så här i morse... Då sträckte du fram foten och buffade lite med din högerfot på min högerfot. Och sa, nu får vi göra så här. Det tyckte jag var lite roligt.
Ja, det är den här One-hälsningen. Och den kommer från One.
Jaha. Nej men,
Ja, det, ja, och jag tyckte det var jätteobekvämt och blev liksom så här, men jag ska tänka på det nu, att det är ju inte att vara otrevlig.
Ja,
det är ju faktiskt helt liksom.
Ja, legit. Eller kan man inte bara liksom hålla upp en hand så här, hej ska vi hålla avståndet? Ja, bra. Så.
Ja, eller? Jag tror Vattenfall införde någon, de skickar ut en film till alla nu som med annorlunda sätt att hälsa och de har avvecklat
det. Och då är det ju så mycket lättare.
Alla alltså, gör
istället
det
för att du ska behöva gå runt till, hörni, ska vi testa det här eller så. Men jag tänker, ska vi avsluta med något gott exempel där du, som du har sett, att man har, det behöver inte vara hela insatsen mot eller för det här eller hur man ser på det, men något gott exempel på en insats. Nu tycker jag det här var bra, det som du beskrev att Vattenfall hade gjort. För det, då kommer det ju liksom från hela organisationen istället för att alla chefer ska
uppfinna hjulet.
Ja, precis. Men något annat bra exempel på någonting som har gjorts i, inte i spåren av corona, för vi är mitt i det.
Vad svårt. Jag har svårt att vara så här pepp check när det är blodigt allvar.
Ja.
Liksom. Men det är klart att man lär sig. Det säger ju alla att vi kommer ju sitta här och titta på vad hade vi för beredskap för det här. Mm. Och det, jag tror att förhoppningsvis kanske sjukfrånvaro hamnar högre i prioritering, för att det kostar ju företag jättemycket pengar. Corona kostar jättemycket pengar.
Oh, ja.
Och det här lyhördheten att den som hissar en röd flagga, att den ska bli lyssnad på också.
Ja,
för det finns en tendens att liksom negligera. Och det gäller ju även om man skadar sig på jobbet eller om man ser risker. Att vi behöver bli bättre på det, helt enkelt.
Sluta sticka huvudet i sanden? Är det du
menar? Ja.
Och tänka att det är nog inte så farligt?
Ja, och sen också att alla behöver ta ett eget ansvar. Alla kan göra något för någon. Man ser ju liksom, du berättade om 11 september, vi har ju också bombdådet liksom, när folk hjälpte varandra hem och busschaufförer stannade längs med hela vägen och såg till att folk kom hem.
7 april 2017 tänker du på.
Det händer ju någonting med oss människor, om vi bara kan komma över den här att alla är arga på någon, att komma in i nästa fas, att nej, men nu får vi kavla upp armarna och liksom verkligen minimera och stoppa smitta och fasen vara hemma från jobbet om man känner lite. Och det, jag är ju aldrig hemma från jobbet i princip. Så jag är ju verkligen en sån som skulle behöva tänka efter både en och två gånger innan jag går till och hostar på massa människor. För man ska inte kåpa sig, men i det här läget, vi ska vara lite kåpiga.
Ja, och vi behöver hjälpa varandra att vara det. Ja, jag tycker att man ja, men heja dig snarare än att man säger, nu känner jag mig lite löjlig, men jag funderar på, blir det här av, och jag som i mitt jobb också ut och träffar många, inte sitter i knät på folk som tur var, jag tänkte på det, att jag står ju ofta en bit bort, men en samarbetspartner till mig nästa vecka, och jag kände så här, gud, ska jag fråga hur de har tänkt kring det här, och så bara förekommer de och bara, vi kommer göra så här med anledning av coronaviruset, och jag kände så här, gud vilken, vad skönt att ni gör det, för jag kände faktiskt en oro för det. Att stötta i det här när man, som du säger, håller upp en flagga eller lyfter frågan, att verkligen hylla det, det är det vi behöver.
Men inte koncentrera all kraft på att vara arg på andra, för visst ska vi hålla myndigheter och ledare till svars, så är det ju, men vi måste också fundera rätt mycket på vad kan vi ta för ansvar och göra själva.
Ja, och sen flyttar sig verkligheten hela tiden. Så de saker som sades för 3 veckor sedan eller 4 veckor sedan, ja, det var sant då. Och det är också ganska intressant med kommunikation, att ett budskap lever ganska länge och sen, vad var det jag sa? Nu gör de så här, liksom de här olycksfåglarna. Men ja, de sa så och nu är det här. Och verkligen lyssna. Och vi har svårt när ett budskap ändrar sig vartefter, och så är det nog med just smitta. Att det går från ett läge till ett helt annat läge.
Sakens natur liksom.
Vi får hålla ett öppet sinne och vara redo att agera eller inte agera. Göra det som krävs.
Ja, och titta på vad kan jag göra?
Och
det jag är.
Jag vill rekommendera att leta upp dig på LinkedIn, för du delar bra information om det här och har lagt ut. Så att vad gäller, liksom, om vi läser det. Och vi stolpar ner lite i det här inlägget också. Så tusen tack för att du...
Rehappen finns också på Facebook.
Ja.
Både Facebook och LinkedIn finns vi.
Ja, just det. Rehappen eller Kristina Elliot Py, så hittar man. Ja.
Långt innan coronavirusets utbrott så skrev vår samarbetspartner motivation.se, eller deras kloka skribenter snarare, ett antal texter om just det här hur vi kan agera och reagera när kriser uppstår. Den här gången länkar vi till en artikel som handlar om det vi pratat om idag, att ledare inte får strutsa, alltså Nej. Stoppa huvudet i en buske och låtsas som att inget händer. Om du är företagsledare i din professionella roll, har du aldrig råd att tillåta dig själv att hamna i en 4 dygns lång chockfas, står det här. Artikeln heter Strutsmetoden, en mänsklig försvarsmekanism, och den hittar ni i en länk i vårt inlägg och på motivation.se.
Och vi tackar Kristina för att du kom hit.
Ja, men tusen tack.
Och så tackar vi våra samarbetspartners nu då, Nordic Business Forum och motivation.se. Och så tackar vi Agda Media för produktionen. Sköt om er där ute, lite extra sköt om er idag.
Ja, ja, verkligen sköt om er.
Prata gärna med oss, för att när vi släpper det här om ett par dagar så kommer det vara nytt igen.
Ja. Då har verkligheten flyttat sig.
Ja. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.